Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ursäkta, men vem är det som har fucking kommit på att det ska vara 22 timmar ljust i Sverige under sommarhalvåret? Alla vi med små barn. Mm. Jag kan tala för alla oss. Mm. Och det gör jag ofta. Mm. Och alla har sagt att det är okej.
Just det.
Att jag gör det. De är utsatta.
Jag såg den namnunderskrift.
Exakt. Och jag är ju talesperson och jag vill bara säga fuck you solen. Du lyssnar på avsnitt 128 av Britta och Parisa. Och den här gången så kommer jag berätta för dig Parisa och alla som lyssnar om det sannaste jag någonsin har läst om hur kvinnor och kanske fokus på heterosexuella förhåller sig till män och deras känsloliv.
Gud vad bra.
Ja, det är inte svagt.
Inte helt olikt det temat så går jag igenom vad som egentligen hände i riksdagen utan sakfrågor överhuvudtaget egentligen. Utan allt det där som hände som ändå är värt vår tid och jag, våra skratt.
Underbart.
Det är kris. Underbart. Välkomna.
Välkomna.
Okej, det är alltså 22 juni idag, tisdag.
Ja, det är ju...
Förutom att vi redan då är klagar över sommaren, ska pågå i 2 månader till.
Förhoppningsvis.
Så är det här också dagen då SVT förmedlar att jag ska leda Kristallen med Cicela Kyle.
Ja, vad kul!
Och ska inte göra mig skyldig till det som jag blev så anklagad för sist. Att jag inte delar med mig i podden.
Mm.
Nu är det för sig samma dag, så det är noll marginal, fel marginal.
Nej, alltså det är redan ute. Det är old news när vi släpper avsnittet.
Halv kompromiss mot dig och vår klippare Magnus, att jag bjuder på det här cirka 5 minuter innan de går ut med det.
Ja.
Så det är 5 minuter nu av att kunna...
Man kan inte ens kalla det bjud.
Nej, jag vet.
5 minuter innan.
Jag vet.
När den här meningen är slut så är det ute.
Jag vet, men det är någonting i alla fall. Och det, vi har jobbat med det ett tag nu och hon är ju underbar. Som
berätta.
Vad annars?
Vem så, alltså det kanske är folk som inte har så bra koll på Cicela Kyle.
Nej. Cicela är en av de mest skarpa, roliga, leveranssäkra komiker och skådespelare vi har i det här landet. Att se henne bara riffa på någonting i manusrummet är en sån fröjd. Jag känner mig välsignad varje gång. Hoppas hon hör det här. Så det ska bli underbart, speciellt det här tv-året. Men får jag säga det? Rekordåret. 2020 till 2021.
Ja, är det rekordår?
Vi har ju sett abnormt mycket. Dels på grund av pandemi, men också på grund av vilken otrolig tv-produktion som pågår nu. Och då menar jag inte bara Masked Singer som konkade hem, var det 2,2 miljoner tittare på ett underhållningsprogram.
Åh, helt herregud. Nytt.
Det var enormt. Till och med David Helenius var lite skakad av faktumet.
Är det han som leder det?
Mm. Har du sett en ruta?
Nix, nigga.
Vet du vad? Jag gick igång som fan på ledtrådarna. Inte för att dra premissen för ett av Sveriges största program nu.
Jo, men det tycker jag man kan senare. Göra.
Men det är ju, man ska gissa sig fram. Och det är inte bara musiknumren som jag tror lite till mer för yngre personer. Till det ledtrådsklipp som är ganska klurigt formulerat. Som jag tror mer för vuxna. Och där har vi Pixar-modellen. Att det finns någonting för hela familjen som ju alla är ute efter.
Verkligen.
Den och kombon.
Alltså, så här även mycket vet jag. Så här mycket har nått mig. För att folk har förklarat Masked Singer för mig.
Okej.
Okay. So I know of it.
Ni vet
nu hur det funkar. Jag har sett tumnageln och så vidare.
Men
grejen är att jag fattar det som ganska likt ett moment i På spåret, eller hur? När det är som en typ pusselbit, eller det är liksom en bild som typ ska morfas fram. Alltså, det är samma. Man får ledtrådar. Hur? Alltså, är det då medans någon
gissning.
Sjunger?
Gissning. Nej, innan faktiskt. Innan faktiskt. Nu nämnde jag bara ett stort program, men Vi har ju även dramaboomen. Och nu har vi sagt dramaboom i 15 år i Sverige.
Men svenska har vi sagt TV. Det?
Från bron och framåt är det väl. Ah, eller okay. Kanske innan dess. Men nu, det här året, ja, kan du inte hålla med om det? Att nivån är sinnessjuk. Till exempel Snabba Cash, hit över hela världen.
Mm. Ja. Och Kalifat. Alltså jag tänker, det är ju lite sådana där grejer som går in i att det slår internationellt och också streamingtjänsterna har satsat på
svenska draman. Mm. Verkligen. Så det känns skitspännande med faktiska, men TV-hantverket, vad som håller på att hända där. Så det är en del av det här. En annan del att göra med Sissela, och den tredje delen är ju såklart att detta sker 27 augusti med vaccin och omvärldens förhoppningsvis att det går åt rätt håll.
Mm.
Innebär det alltså inte fullt, men volym vad gäller publik på en plats,
smakfull,
live.
En smakfull skara människor.
En smakfull skara, alltså frodig vill jag säga, skara, ja. Människor.
Ja.
Vågar jag säga hur många?
Vet du det?
Ja.
Har alla osat?
Nej. Men vad vi får, det är ju laboreras ju fram och tillbaka med cirkus, såklart, där det ska livesändas 27 augusti. Och det kommer vara första tv-galan med live-publik över ett tresiffrigt.
Menar du? Jävlar. Men menar du att min inbjudan hänger löst? Alltså?
Beror på om SVT gillar dig den dagen. Eller hur brukar det funka? Vi som har gått på en del Kristallen ihop.
Alltså jag börjar tänka så här, fan, det kan inte vara så svårt att planka in. Ta på mig någon fin klänning och segla in via röda mattan.
Mm. Ja, men det blir väldigt, väldigt kul i alla fall. Jätteglad att få jobba med Sissela. Vilken jävla stjärna. Och underbar person att ha i sitt liv. Punkt. Hade du kunnat sluta här? Mm. Hade du kunnat vara så här att de säger att pandemin är över oss igen? Man får inte vara ens två personer i samma rum.
Då hade det gått bra. Jag kommer läsa en grej för dig på awkward English igen. Being a heterosexual woman who loved men meant being a translator for their emotions, a palliative nurse for their pride and a hostage negotiator for their egos.
Kan vi prata om det här i 40 minuter nu?
Det är det vi ska prata om i 40 minuter från och med nu.
Det blir också lite regeringskris, jag vill bara säga det. Men vi bryter ner det där. Ska vi först se vem som har skrivit det eller sagt det?
Vill du gissa? Eller vill du säga?
Säg rakt ut.
Dolly Alderton.
Ja.
Dolly Alderton har skrivit det här i boken Ghosts. Dolly är ju ena halvan av Hilo Show som vi lyssnade på och som nu är nedlagd, förmodligen för att hon och Pandora Sykes vill ägna mer tid åt att skriva böcker, I guess.
Mm.
Den här boken har legat på min att läsa-lista länge och det var absolut faktiskt väldigt hypat i mitt huvud. Mm. Men den levererade fan på det. Alltså.
Det gjorde det.
Ja, men alltså, okej.
Okay. För jag läste ju hennes första bok som ju var mer av en essäsamling. Dolly Alderton är en väldigt känd journalist och krönikör i Storbritannien. Och den första essäsamlingen hette Everything I Know About Love.
Ja,
stämmer det?
Mm.
Ja. Och det var lite... ibland var det väldigt platt. Och sen kom plötsligt ett kapitel som helt satte fingret på en viss upplevelse eller verkligen trängde in i en för att använda obehagliga uttryck. Så lite ojämn. Men det finns definitivt saker där som jag verkligen skrev under, bar med mig och älskade. Ghosts har jag ännu oläst i bokhyllan. Den står där och är fin.
Mm.
Fin bok. Tillsammans med Pandora Sykes nya bok. How do we know if we're doing it right, tror jag.
Exakt. Och den är ju mer typ...
lite också essä.
Ja, exakt. Alltså, den
teori.
Är ju inte, det här är ju verkligen en rakt av roman.
Eller? Ja, fantastiskt.
Och jag måste säga att jag sögs faktiskt inte in i den där Everything I Know About Love. Förmodligen av den anledningen som du säger. Att det kändes lite så här, aha, nu har hon verkligen så här kämpat med att typ hitta så här... Oh, visst är det jobbigt när. Och sen så läser man den här boken som innehåller så många så här rakt av sanningar. Eller det känns som att...
Bäst, så här, sätter fingret på upplevelser och erfarenheter.
Och innan vi bryter ner det här citatet så kan jag bara säga lite snabbt plotten för Ghosts.
Herregud,
och den heter ju Ghosts av verbet att ghosta någon.
Nej.
Jo. Så att det här är en huvudperson som är faktiskt en väldigt ovanlig protagonist. Alltså hon är inte... Särskilt eager to please. Och det är inte något fel med det heller. Alltså det är som att hon bara är på ett sätt som vi inte är vana vid att läsa. Men det görs heller inte så stor grej av det. Hon är ganska bra på att kolla folk på deras bullshit. Men det är inte som att hon därigenom, att det gör som alltså att det är så här, och hon var så tuff och hon sa ifrån. Utan det är bara så hon pratar. Vilket är, men jag tycker att det var så befriande bara att läsa den karaktären. Och hon är då en kvinna i 30-årsåldern som dejtar. Hon har precis lämnat ett långt förhållande. Hon fortsätter vara bästis med sitt ex.
Spännande.
Och han går vidare i livet till nästa steg, medan hon liksom harvar vidare i dating-grejen.
Till nästa steg som en, alltså en seriös relation?
Ja, exakt. Ah, okay, ja. Exakt. Mm. Och det är ingen fara så, men jag tror att alltså, i de här situationerna, hon har också kompisar som börjar få barn. Det är väldigt bra miljö där saker studsar mot. Alltså det är både så här hur folk som har barn kanske försvinner eller tycker att alltså det är väldigt mycket så här problematik mellan singelpersoner och folk som har barn, alltså i vänskapen. Och det är verkligen så här slitningar som absolut är äkta. Och jag tror nog att jag fick ett ljus på mitt beteende.
Gud vad intressant.
Ja, men verkligen är så. Och,
vad fick du syn på då?
Nej men alltså, eller så här. Alltså helt ärligt, jag skulle säga att det jag kanske får syn på är hur det uppfattas från ett singelhåll. För det hör ju till saken att Dolly Alderton har inga barn och jag vet inte om hon är i förhållande. Men jag tänker att hon kan ju den sidan bäst. Hon kan ju inte mödraskapet bäst. Men jag kan förstå att det är många saker som kanske verkar på ett sätt från när man inte har barn. Att det liksom verkar på ett sätt ur där man är. Och det var mycket sådana saker i vänskaper som jag känner att hon har ringat in väldigt omsorgsfullt och sårbart.
Men det här är intressant, för bland det bästa med Everything I Know About Love, hennes då essäsamling som tyvärr blev någon slags hopkok ibland, att det var inslängt ett recept från ingenstans och sen ett fantastiskt kapitel om bara söka tröst i andra människor, det fenomenet, eller börja gå i terapi i vuxen ålder, eller om hennes alkoholism eller anorexi och sådär, inte alkoholism men problem med att dricka under en viss period. Något som genomgår i boken är hur träffsäker hon är kan beskriva vänskaper i relation till relationer. Jag har at hand lite olika, och vi kan kolla med dig om det här stämmer överens. Här sa hon en otrolig sak om att människor, vänner, oftast tyvärr kvinnor, går helt upp i partners liv, dens personens intresse, familj, umgänge, livsstil, mål med livet, sådär. Så här säger hon: I've watched it time and time again. A woman always slots into a man's life better than he slots into hers. She will be the one who spends the most time at his flat. She will be the one who makes friends with all his friends and their girlfriends. Och det är ju någonting om att det är så lätt att förneka sina egna intressen och bara gå med på att, men klart vi gör det. Och ja, snäll och behaglig.
Ja, särskilt när man fostras till att vara socialt lim. Absolut.
Och på tal om fostras, här kommer också en hård sanning. Your best friends will abandon you for men. It will be a long and slow goodbye, but make your peace with it and make some new friends. Det var så pass bra att jag har den. Ja, så pass snabbt kan jag fånga upp den.
Så pass snabbt har du den där.
Men vad spännande, vad glad jag blir att höra det. För då blir jag ju mer peppad att läsa den boken jag har liggande hemma.
Och den är, alltså inte bara för att den är bra. Nej, men alltså den är verkligen...
Det känns relevant.
Den är relevant, den känns sann. Och det känns som att det finns nya saker att upptäcka. Alltså mycket så här, typ fan vad bra formulerat och sådär. Gud, det är också något snack hon har med en kille hon dejtar. Och han så här berättade typ om en tjej i skolan. Och det är så här stämning mellan dem, det är ganska flörtigt. Och sen så säger han någonting om en tjej i skolan som så här, satt och typ grejade med sitt hår på ett sätt som han liksom blev tokig av, och att han visste att hon gjorde det med flit. Och hon bara, du låter som en incel. Alltså lägger hon bara liksom under en dejt med en kille. Och Och sen, fast sen så fortsätter de. Alltså det är inte som att hon bara, du låter som en incel, hej då. Utan hon bara, där sa du den grejen. Alltså smack. Förstår du hur jag menar? Alltså det är som intressant med den typen av karaktär som bara, jag som alltså, inte är rädd för att skapa obekväm stämning. Men det, och boken gör heller inte en grej av det. Mm. Alltså då, det sen går det bara som, vidare. Ja, det hon bara lägger den strösslat. Och sen går det vidare liksom.
Alltså för i verkliga livet så är det ju där sånt som kommer och går. Alltså en, i en film så är det där någonting som händer och sen blir det en dramatisk vändning på det och sen går man vidare. Det här är ju sånt som exakt. Man bara mellan lager råkar på.
Ja, och det är jättebra dialog. Ibland kan jag bli ganska störd av dåligt skriven dialog. Alltså just det där, man tar inte tag i alla saker som någon säger. Vissa saker sägs kanske lite så här under under
Sally,
their breath.
Typ. Som Sally Rooney är så bra på att göra normal people och conversations.
Och den är inte, alltså den är inte helt, jag tror inte man kommer hata den här om man gillar Sally Rooney. Mm. Så kan jag säga. Nu ska vi se här, vad var jag på väg?
Jag en sak. Jag blir också glad att höra att den är så relevant och angelägen och träffsäker. För att ibland när jag ser premissen till en samtida roman, att den handlar om typ dejtinglivet i 30-årsåldern, digitala eran, blir jag så himla trött att ointresserad.
Men det kan
det är så
ju
platt.
Också...
Men då är det så kul att hon har fyllt det med liv. På något
det
sätt.
Kan ju också vara så att om du skulle läsa den här att du bara, nej, jag vet, för jag vet ju ingenting om det här. Det är bara det att jag litar ganska mycket på Dolly, för hon har ju själv varit där.
Liksom. Men då känns det som att hon inte gör det utifrån en position av vad spännande att fantisera om den här världen.
Nej,
utan
exakt.
Snarare... Det är något som alla annat. Det är som att smsa 94. Ja. Kunde man smsa då? Jag har ingen aning. Och, kunde man det?
Det vet jag inte. Och det som du sa precis, det där med att tjejer liksom slukas in i grejer och killar inte på samma sätt. Det är ett tema som kommer upp i boken mellan ett gift par. Den är jättebra. Being a heterosexual woman who loved men meant being a translator for their emotions.
Du anar inte.
Du anar. Alla som lyssnar, alla som lyssnar vet hur det skär in. Jag tror inte att någon inte har varit med om det här.
Alltså, translator är en sak, men också någon slags sekreterare ju. Behöva hantera,
ja,
navigera, rikta vidare, avstyra. Lite grinig idag. För att man själv lärt sig att man aldrig får låta ens humör, sinnesstämning gå ut över en stämning.
Det,
ett umgäng.
Vet du vad? Det kommer nog. Nu kommer nästa grej. Så vi har a translator for their emotions. Nästa. A palliative nurse for their pride. Alltså palliativ vård är ju livsuppehållande. Alltså det är ju liksom i typ slutet av livet. Men
en
det är
döende.
Ju liksom för att förlänga livet.
En ändå. Döende människa ska få ett humant slutskede på något sätt.
Ja, och jag tänker då att med, när det handlar om pride, att, det, att man liksom då typ livsuppehåller deras stolthet.
Gud vad spännande. Alltså det är bara den där meningen i sig sätter henne i David Sedaris, Zadie Smith trakter på ett sätt som hon inte har riktigt varit närheten av innan, tror jag.
Exakt.
Det är väldigt starkt alltså.
Det är så jävla starkt. Och sen sista, and a hostage negotiator for their egos. Jag ser det som att alla de här meningarna syftar ju till någon slags medberoende.
Mm.
Alltså att och det är den här klassiken med att sätta en tjej på varannan plats vid matbordet på förskolan för att killarna är så stökiga och då kan tjejerna... Du vet att det finns ju i sådana där rapporter om jämställdhetsdagis att det är till och med så att tjejerna håller på att tolka killarna redan då. Alltså typ han vill ha mjölk fast han bara... Oh man, typ så. Och den grejen tror jag sätter... Alltså, tror jag, unik... person som kommer till den här slutsatsen. Nej, men det sätter ju en massa mönster som vi upprätthåller hela våra jävla liv och det är så på arbetsplatser att det är ofta att liksom kvinnliga medarbetare håller på och tolkar och förstår och ger förklaringar till någon person som kanske inte ens själv kan
attribut
förklara.
Till, alltså svar till händelser och personer. Ja. Men så finns utsvävande, utlevande människor som bara agerar på egen drift och egna infall.
Mm.
Det här känner jag. Det här är,
och det måste ut. Och så ska du ta hand om det.
Exakt.
Och där står vi och möjliggör de situationerna. Det har jag gjort hela mitt liv kan jag säga.
Jag har knappt gjort något annat.
Nej.
Ja.
Och Det har ju gett oss grejer. Det har gjort det lättare för oss i vissa sammanhang, men det har också satt oss i liksom en jävla tråkig situation där vi har ansvar ofta för någon annans väl och ve. Tror även den personen.
Förutom väl och ve, ansvar för umgänget och sociala stämningen i stort.
Ja, men det gäller ju väl och ve. Alltså jag tänker, för det är ju också en sån sanning att när en kvinna dör så blir mannen helt ensam, för han kan inte komma ihåg någon bekants födelsedag. Han har inga telefon. Han är inte den som ringer och kollar om julkortet har kommit fram. Okej, nu pratar jag om gamlingar, men ni fattar. Men, alltså det är så här, många gånger så är det ju den grejen med att kvinnor är så pass medberoende i... Ja, jag vet att det är ett tema som jag håller på med, men liksom låt mig. Vi är ju liksom känslomässigt medberoende till män. Och det här var det nerkokat. Det här är liksom ett destillat av vad det handlar om. Att vi är liksom där och möjliggör. Mm. Och det gäller ju också när det är... Alltså, nu pratar vi ju om positiva saker egentligen. Men det gäller ju också när det är negativ skit, så drabbar det ju oss hårdast på något sätt.
Nej, men för det handlar ju om att man är självutplånande. Man lägger sina egna behov och infall och viljor åt sidan för att hela tiden förhålla sig till och navigera i vad någon annan går igenom eller känner för stunden eller behöver hjälp med. Eller känner, alltså,
ja, och hur ska den personen lära sig att fatta att du behöver något? Om du är hela tiden den som ser till att den får vad den vill ha.
Så förutom att man är självutplånande, i förlängningen blir det ju att, nu pratar vi kanske heterorelationer.
Ja, det var ju det som var temat.
I förlängningen så blir det också att man finner sig att den personen inte är lika intuned med vad du går igenom.
Mm.
Men bara för att ta det vidare, det här med medberoende och stämning. Jag funderar mycket på socialt ansvarstagande, emotionellt ansvarstagande. I form av att det är en middag, säger vi. Eller man är kanske en tvåpersonsmiddag, en sexpersonsmiddag, en jobbgrej. Och vilka som måste vara det sociala kittet, limmet och tillbehag emellanåt. Du var inne på förskolan. När man frångår det där, då gör man ju det på bekostnad av stämningen. Och då måste man vara villig att offra några sådana stämningar för att gå ifrån den rollen. Och det kostar fan, och det gör ont, och det är jobbigt att vara i det. Och det måste man vara jävligt alert på, för det kan ju lätt bli så att man känner att man själv då gör sig skyldig till att försämra saker och ting. Bara ha koll på så här, vad är roten till att det blev giftigt nu, eller negativt nu. Vad var det som föranledde det? För då är man så van också vid att blimskifta själv. Att det är så mycket lättare att lägga skulden på sig själv, speciellt om det är någon man tycker om som var roten till att det blev negativ och dålig stämning. Och då, om man tycker om den, så vill man ju värna om sin syn av den personen. Man vill inte börja se den i krassa termer och hårt ljus och känna att fan, den personen är inte så skön eller sympatisk eller omtänksam eller hänsynsfull. Då är det lättare att skylla på sig själv.
Du vill ju heller inte att säga till dina kompisar som är där på middag, du vill ju inte heller att de ska se den personen i den dagen.
Exakt.
Men jag har en liten hemläxa till alla våra lyssnare, och det är ju, nu är det midsommarafton ikväll.
Wow.
När de flesta
medberoende afton, sa du det?
Medberoende afton, det sa jag. Jag kanske sluddrade, förlåt. Ja. Och då så tänker jag att om man firar till exempel med, det brukar bli extra tydligt när man firar med andra generationer eller många som är, alltså jag vet inte om man är så här hemma hos sina föräldrar eller hos sin partners föräldrar och så vidare, att det är så här, man kan ha ett litet öga på så här, vem det är som plockar bort, vem det är som plockar fram och så vidare, och vilka det är som sitter och surrar. Och där så är det så lätt i den situationen att vara den som kliver in och hjälper till istället för att det man då istället kan göra, som jag skulle vilja säga är hemläxan, är att be männen som finns där att göra någonting istället, att plocka undan. Och det kan absolut vara en man som står vid en grill. Det är inte det jag säger. Det är bara det att vem är det som plockar undan efter den där grillningen, och vem är det som dukar och liksom tar en ny duk eller liksom borstar av duken, vem är det som ser till att liksom barnen har fått mat och så vidare. Där är det oftast, alltså jag har, vet, när jag tänker på alla högtider, och jag tror att vi har pratat om det här tidigare, men det är ju ganska lätt att se, och i liksom med alla killar jag har varit ihop med typ, så är den där mamman som kutar runt och knappt sitter ner. Och den, jag tänkte, man kan väl liksom värna lite om henne och typ sitt eget medberoende och försöka ta med sig den där tantan på ett glas typ, medans man alla andra får göra.
Och en annan grej med medberoende afton som det numera heter.
Ja.
Skriv in deras kalender. Ring vem ni vill. Lös det bara. Ring riksdagen. En annan grej med medberoende afton utöver det här praktiska och hit och dit. Stämning återigen. När samtalet obönhörligen glider in på känsliga politiska frågor med mycket sprängkraft, vilket det tenderar att göra när släkten är samlad. Olika generationer, man olika bakgrund och sådär. Medberoende afton innebär att vissa personer kommer konsekvent gång på gång vara villiga att offra stämningen bara för att få höra sig själva säga obehagliga saker. Göra poänger som ingen i rummet inte visste om att den personen hade, eller värderingar som den personen hade. Och det här kommer ju kosta på, dels i form av att det blir dålig stämning i stunden, vilket vi är olika känsliga för som människor. Jag är ganska känslig för det, alltså vad gäller när det är frågor med sån laddning. Man pratar ju feminism eller rasism. Och en annan grej med medberoende afton är att det kommer finnas någon i rummet som kanske tar än mer illa upp än att bara hypotetiskt vilken konstig åsikt, för att det kanske blir personligt för den personen om den besitter sig annan bakgrund än svensk, om den personen är den som känner sig utpekad eller extra utsatt av uttalanden. Då kan man försöka byta samtalsämne. Man kan försöka säga, vad är det våra vanliga sägningar? Jag blir obekväm när du pratar sådär inför mig. Jag skulle jättegärna vilja att vi hade trevligt ikväll och kunde prata om andra saker. Ladda mera go-tos. Det är en lång helg, hörni.
Den här sägningen, jag blir obekväm när du säger sådär, den är så bra för att det är jag blir obekväm. Om det finns en person i rummet som jag tänker skulle ta illa vid sig, det spelar ingen roll, utan jag som sitter här som också är typ, inte vet jag, din vita medberoende, kan ta den brösta den liksom och säga det, så slipper den som det faktiskt kanske drabbar göra det själv.
Säg absolut inte, den blir obekväm för att du säger sådär. Precis. Så känner den sig jätteutsatt.
Ja.
Och absolut inte häröra, det där är fel att säga så. För då lägger du det på en nivå som blir abstrakt.
Vad är rätt och fel?
Exakt.
Och jag blir obekväm, det kan du äga och det ska ingen lägga sig i. Jag, alltså, nu, ju mer jag tänker på det, desto bättre känner jag att det är. Just den här grejen med att bara plocka de medberoende ur situationen. Alltså typ så här, nu gör vi något annat. Kom, vi byter scen och så får ni ta hand om det som blir kvar. För det är också en grej. Medberoendet, det sämsta man kan göra om man pratar typ om knark, det sämsta man kan göra är ju att fortsätta städa runt den som knarkar så att den aldrig får några konsekvenser för sitt beteende. Om det är så här, tack och hej, nu gick vi för det blev för obehagligt. Du får stanna här, tänka på vad fan du har gjort.
Otroligt inlägg till hashtag BP bokklubb.
Ja,
som är ju våran bokklubb heter på internet, men också på något sätt i talat språk. Att det är en hashtag med i namnet.
Det har blivit det.
Att ta en mening så här ur en roman och diskutera. Det måste vi göra oftare.
Men och, alltså, du fattar ju att det finns fler. Alltså det finns, den är strösslad.
Ja,
nej, men
det är starkt.
Jag menar, och du fattar ju att den är ju strösslad med fler av den här
kalibern.
Ja. Exakt.
Det lät som du sa, det finns fler meningar.
Om ni har missat det så var det alltså Ghosts av Dolly Alderton. Och nu håller jag på och läser Promising Young Women.
Filmen alltså med Carrie Mulligan, gjord av Emerald Fennell. Hennes regi- och manusdebut vann en Oscar. Det är ingen grej för manus, obs. Och den finns att se på svensk bio skulle jag tro. Men den här boken är något annat alltså.
Den här boken, det var bara ett sidospår. Den här boken är skriven av Caroline O'Donoghue. Och den handlar om en tjej på en reklambyrå som, alltså det handlar typ om maktspelet och det, den är också otrolig, den är liksom så där också träffsäkert skriven, den är lite lik Ghosts. Alltså jag har lite svårt att hålla isär dem i huvudet. Så den är otroligt lovande och den finns faktiskt att lyssna på, bra inläsning på Storytel.
Men hallå, nu lade jag till den på Momangen på Goodreads, mitt hem på internet. Och där jämför de den med inte bara Conversations with Friends, alltså romanen av Sally Rooney som vi har pratat så mycket om, men även fans av Fleabag och Search Party. Det är ett gott betyg. Och att det handlar om Being a Young Woman in a Man's World, a darkly witty novel about sex, power and work. Mm. Sign me up. Vad bra det låter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, hur mår regeringen?
Hur är det fatt regeringen? Verkligen, den är ju kollapsad från och med måndag förmiddag. En av de mest spännande förmiddagarna, kan det inte vara. Men en spännande förmiddag i Sverige helt enkelt, när Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar förra veckan slog fast att vi kommer fälla regeringen. En mening som du och jag kanske aldrig kommer få säga med allvar i rösten. Men de hade det mandatet i alla fall.
Drog Nooshi Dadgostar en... Jag tänker inte vara medberoende i det här längre.
Va? Medberoende afton på alla sätt. Jag tänker,
nej, men alltså, det var ju typ det hon gjorde. Hon bara, det här beteendet tänker jag möjliggöra längre, eller...
Oj, spännande. Och det här handlar alltså om en punkt i januariavtalet som slogs fast i januari 2019, som alltså vänstern redan då protesterade mot. De hade två röda linjer, uppgav de. Då var det Jonas Sjöstedt som var partiledaren. Att det ena rörde arbetsrätten. Där har det redan varit in och trasslats med LAS och annat, och LO är förbannade. Och det andra då hyror. Boenderätten. Alltså bostadspolitiken har inte varit en stor valfråga på allt för många år.
Nej.
Så det är spännande utifrån den synpunkten. Och det handlar alltså om att Centern hade som krav att ingå det här regeringskapet. Att sossarna skulle gå med på vad de menar är fri hyressättning för bara nyproduktion. Men Centern sedan gammalt har propagerat mycket för marknadshyror. Alltså helt fri hyressättning. Nu är det tisdag när vi spelar in det här. Det kommer att ha hänt väldigt, väldigt mycket fram till fredagen då detta släpps slutligen. Några grejer från den här dagen är ju hur otroligt spännande det var att följa SVT Forum just den här dagen. Mm. Du kanske har hört lite snippets på radion eller sådär, de bästa sägen.
Mm. Ja, exakt.
Det Nooshi slog fast var att det enda vi har gjort är att vi har hållit vårt ord och gjort vad vår politik säger att vi gör.
Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord. Detta tycks de senaste dagarna har överraskat regeringens företrädare. De verkar förvånade att ett parti agerar utifrån det som vi har lovat väljarna och 3 miljoner hyresgäster.
Oavsett vad man tycker, vilken politisk skärpa, vilken retoriker.
Nej men alltså...
vad hände?
Nej men jag tycker att det är... Alltså, liksom utan att lägga mig i, eller så här, utan att för mycket liksom hålla på med politiken, vilken jävla, bara går in och rör om lite i grytan, eller fast också inte rör om, utan bara, men vi har ju sagt det här, och det är den starkaste repliken som i alla fall kommer in i mitt huvud nu, det är ju att jag är förvånad att Löfven är förvånad. Eller jag är förvånad över hans förvåning.
Mm. Apropå medberoende afton. Lägg tillbaka skulden.
Ja. Den ska inte jag ha.
Där den det, i hennes din, ögon ska vara.
Din ska ha med din.
Men väldigt spännande vad som händer med politiken där. Det känns som ett skifte nästan. Att det ska bli mer sakfråga kanske i politiken. Och mindre spel och symbolik. Vi får se. Något annat jag noterade i detta var hur märkligt ojämnt talen, anförandena, togs emot i rummet.
Jaha, vad kul. Alltså publikens rassel eller vad man ska
och
säga.
Och den mest speciella tystnaden var den efter Ebba Busch, som höll någon slags mellanting mellan ett förslag till en ny nationalsång och ett politiskt tal. Där Ulf Kristersson och company var mer sakfrågeorienterade, stod och sa rakt upp och ner att vi kommer vilja avsätta Stefan Löfven för att vi håller inte med honom i det här. Arbetslösheten, dödsskjutningarna, de hade sina sakfrågor de pekade på som motivation till att ändra det här. Så gick Ebba Busch upp och mer eller mindre sa: för jag vill leva, jag vill dö. De satt där, Norden. Och gick igång på något slags poetiskt anförande om att vi tog en karg bit av Norden och byggde det här landet.
Jag hade annars trott att hon skulle föreslå Carolas version av Idas sommarvisa som ny nationalsång. Okay. Det hade ju varit i linje med Ebba Busch. Jag älskar kossor.
Så här lät det, en del av Ebba Buschs anförande som faktiskt skilde sig ganska mycket från de andras just den här dagen, just det här rummet.
Åren så har jag sett många brister i det svenska samhället. Men jag har inte sett några brister i det svenska folket. Ingen bör tvivla på vår förmåga att tillsammans överkomma stora problem. För vi tog denna kalla och karga bit jord i norra Europa, och tillsammans skapade vi välstånd och ett välfärdssamhälle. Vi saknar inget av det som krävs. Inget av det vi behöver för att kunna bygga en bättre morgondag.
Om man då ser det här som ett skådespel.
Mm.
För det var ju väldigt mycket. Det var ju också
det teatraliskt.
Det som, ja, det var teatraliskt. Och det var ju väldigt mycket av det här som var... det handlade om att kanske jobba mer långsiktigt och titta på att vinna opinion eller liksom vinna väljarstöd.
Väldigt central dag ju för det.
Då kan jag också kanske uppskatta att Ebba Busch är en så tydlig karaktär.
Hon gör sin roll, verkligen.
Är det Prusillus?
Och bara innan jag spelar upp hur det lät efter Ebbas, så här lät det efter Ulf Kristerssons.
Tack.
Spridda skurar. Ja. Och så efter Jimmy Åkesson lät det så här.
Tack så mycket, Alma.
Det är sällan man får höra en applåd också, nu när man inte har fått se så många.
Just det, det var väldigt många i rummet, vilket många har skämtat om. Att det där var ju fullsatt på tal om pandemin. Och då lät det alltså, när Ebba Busch gått upp och hållit ett ganska dramatiskt tal, måste ha känt sig ganska blottad, exponerad. Kom igen nu, partikamrater.
Tror du att hon var rörd själv?
Så hon rörde sig själv till tårar. Så här lät efter Ebbas, enligt sig själv då, starka sig.
Tillsammans kan vi bygga ett Sverige som fungerar. Ett Sverige du kan lita på. Låt idag bli ett första steg på den resan. Tack.
Tack.
Vet du vad det där är? Det där är det nya, alltså typ sick burn.
Alltså talmannen Andreas Norlén.
Tack.
Hans perfekta inandning och att micken är lite för nära, lite på.
Alltså det är en inandning, men det är också en suck.
Tack.
I guess.
Och det andra intressanta med Ebba Buschs anförande i den här skaran var att kanske var talskrivare Mauro Scocco, för genomgående nästan snodde rakt av. En sång för alla dem som
inte hämtat någon att dela sin glädje.
Ge oss sorg med.
Väl KD nästa gång.
Så det kunde det ha varit, så var det inte. Men däremot skamlöst stjäla eller parafrasera en väldigt populär svensk låt som någon slags politisk kamp.
Det handlar istället om de förbisedda svenskarna. Alla de som drabbats av Stefan Löfvens bristande ledarskap. Till alla de förbisedda som väntar i vårdköerna. Till alla de förbisedda som drabbats av eller oroar sig för skenande kriminalitet. Till de 500 000 som förgäves söker efter jobb.
Ska vi inte lägga på Mauro Scoccos För de ensamma? Magnus, du kan ju lägga det liksom lite i bakgrunden medan hon fortsätter.
Sommarens stora hit, courtesy Ebba Busch. Och just det, Mauro Scocco.
Det här är en sång för alla dem som
drabbats av Stefan Löfvens bristande ledarskap. Till alla de förbisedda. Till alla de som undrar vad som kommer hända med jobben. Den här sången är till dem.
Alltså jag tänkte när jag följde det här med halva örat, kan vi säga. Men alltså det var, jag var ju också besatt. Alltså jag satt typ i så här möte och typ liksom halvlyssnade. För det är ju som, det är ju ganska... Alltså jag är sjuk i huvudet för att jag tycker det är lite kul att det händer något. Alltså jag vet att det är också en kris. Men det är också... Alltså det är lite kul.
Kanske kul att det händer någonting. Och att man kanske känner, i och med att vi har haft ett antal kriser de senaste åren, krisavtrubbningen. Att man inte längre är orolig för hur ska det gå. Utan de löser det här säkert. Ligger inte det som någon slags trygg värme under den här kriskänslan?
Det är lite som att vara i en relation som går på sparlåga och kanske starta ett bråk. Man kan ha make-up sex efter.
Bra tröst till regeringskansliet, om ni hör den här podden. Det här är ingen regeringskris. Det här är bara piska upp lite toxisk energi i det här dysfunktionella förhållandet med de andra partierna.
Det som jag kände när jag följde det var i alla fall att det är väldigt tydligt att det är så otroligt svårt att få politiker, och jag har ju också varit, och du har ju också varit i situationer där man har intervjuat politiker, och det är så väldigt, väldigt svårt att få dem att verkligen så här, tala från hjärtat, låter larvigt, alltså jag menar kanske mer bara från sin egen person, alltså att det är så här, ja, jag är en riktig människa som står här, det är liksom inte en robot som har memorerat vad det står i vår liksom, vad vi har kommit överens om på kansliet, och sen så står jag och säger det för att jag är skylt personen utåt, utan att faktiskt, att det faktiskt är en människa. Och sen vet jag att man för ju såklart inte sin egen talan, utan det är ju partiets, men jag tycker att vi i Sverige, att det känns så himla så här spel för gallerierna, den här typen av grej. Så det är väl också därför jag går igång på det, alltså att det händer något, för att det händer något lite oväntat, för att det alltid är så polerat, och för att det alltid är väldigt, allting är liksom diplomatiskt och så vidare. Och sen kanske jag också tycker att det är kul att det för en gång skulle är då Vänsterpartiet som står för det, för att det tidigare är liksom, Sverigedemokraterna är ju de enda som har rört om i grytan. Alla andra håller sig liksom någorlunda till liksom, ja, det är ju inte spel, det är ingen som har brutit mot några spelregler, men att det ändå är liksom väldigt polerat, budskapen är väldigt polerade och sådär. Och det var, kändes kanske lite kul med lite mer cowboy-stil här på något sätt.
Cowboykrisen.
Det är så den kommer att heta från och med nu.
Dokumentären på Peter Dokumentär på måndag säkert.
Ja, det kommer. De är snabba.
Men real talk, vad gör du denna medberoende afton, nej, men, ikväll när det här släpps då, idag?
Alltså det börjar ju, det viktigaste är ju lunchen.
Okay.
Där är jag är ju besatt av den här typen av mat. Men det är ju, man äter ju den här maten året runt, alltså det är den som återkommer på påsk och på jul och sådär. Men jag älskar den, det är gubbröra och det är sill och det är löjrom och hejho, älskar det. Och sen, alltså vi är ju ganska, man är ju ganska populär att ha en bondgård i dessa tider. Det är ju som att, ja men du fattar, alltså inte vet jag, det är väl som att ha gummistövlar, äga ett extra par gummistövlar på en festival. Rest in peace, det fenomenet.
Ja, eller fri access till Disneyland. Ja, det är någon slags upplevelse ni kan erbjuda folk helt enkelt.
Ja, men
komma
exakt.
Ut till landet-ish.
Exakt.
Jag kommer vara med hela min familj. Vi har hyrt hus just för att kunna uppnå den här idyllen utan att behöva bo där året runt.
Just
how
det.
Do you like those?
Ja, men ni gör ju det.
How do you like them apples? Och det är faktiskt väldigt fint och kul att med sina vuxna bröder och deras många, många barn. Jag har ju 5 brorsbarn nu, dyrkar dem. Få vara med dem från morgon till kväll i flera dagar. Och inte så att någon ska åka hem för någon ska sova. Någon ska hem upp till förskolan imorgon. Utan vi ska bara hänga.
Ja.
Det är för mig magi. Och det är det bästa med medberoende afton. Och sen så, ja, det kommer bli jättemycket mat. Och när jag säger året runt, jag menar verkligen det. Jag har verkligen matjessill i kylen året runt. Jag är sugen på det. Nej, men, otroligt ofta. Bryd, det här, smör och potatis.
Nej men, alltså... Parisa, det här visste jag inte om dig, men jag älskar det. Mm. Det är samma här.
Kanon.
Är det mästarmatches då? Eller?
Förlåt?
Är det mästarmatches?
You got it. Så absolut, och sen sällskapsspel och allt vad det är. Och vi är tillbaka nästa vecka helt enkelt och kanske har en rapport. Eller så är det bara platt generisk medberoende afton.
Ja, så kan det också vara. Puss och kram på er. Tack för att ni lyssnar.
Hej.
Hej.
Denna sången är till dem.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.